Ja, vänner. Nu vet inte vad jag ska säga som inledning idag, men det känns nästan lite vemodigt. Efter så lång tid då vi har fått ägna oss åt första Petrusbrev så känns det nästan som att ta farväl av en kär gammal vän. Men första Petrusbrev kommer att finnas kvar och vi kommer säkert att citera det oerhört mycket. Jag måste säga att det har varit en fantastisk erfarenhet både för mig personligen, men jag tror och hoppas också för kåren att få umgås med en sammanhängande textmassa på det här viset och verkligen ta in ett helt brev. Naturligtvis så kan man läsa det som ett brev, sträckläsare, men jag tror verkligen att det kan finnas en poäng i att stanna upp vid olika saker som omnämns och få del av mer av associationer och parallellställen. Så jag hoppas att det har gett någonting. Ja, härligt. Så nu kommer det allra sista avsnittet i första Petrus brev kapitel 5, vers 8. Men låt oss först förena oss i bön. Fader, vi prisar dig för att du anförtror oss ditt dyrbara ord och du har överlämnat oss åt ditt eget nåderika ord som har makt att bygga upp oss och som har makt att bevara oss, som har makt att beskydda oss, som har makt att forma oss till din ära. Här är vi vill leva liv där vi får glädjas i dig och där vi får ära dig. Herre, vi vet att den yttersta meningen med våra liv är att vi ska ära ditt namn, upphöja dig. Ge dig så mycket av den berömmelse, den majestät och den tacksamhet som du verkligen är värd. Men också som en följd av det, få åtnjuta din närvaro i våra liv. Och vi upplever att vi gör det när vi studerar ditt ord. När vi läser ditt ord så är du mitt ibland oss. När vi tar del av ditt ord så tar vi del av dig själv. Tron på ordet är livets bröd. När vi tror ditt ord så äter vi ditt kött och dricker ditt blod. Vi får del av dig själv, Herre. Så vi tackar dig för att du delar ut av dig själv och att vi får äta oss mätta. Människan lever ju inte allenast av bröd. Det har vi märkt, utan av vart ord som utgår ur din mun. Livets bröd. Välsigna oss, Herre, för ditt namns skull. Vi behöver dig. Vi behöver dig. Jag ber i Jesu namn. Amen. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå honom emot, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet, amen. Med hjälp av Silvanus, som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Det gör även min son Markus. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vare med er alla i Kristus. Amen. Så långt läsning av Guds eget underbara, ofelbara, fullkomliga ord. Ja, var nyktra och vakna, börjar aposteln. Nykter, det betyder att man är återhållsam, lugn och eftertänksam. Det grekiska ordet bakom ordet nykter här. Återhållsam, lugn och eftertänksam. Det här är ett mycket vanligt förekommande uttryck i Bibeln. Och det får oss att förstå att det finns faktiskt en risk att en kristen kan bli så att säga berusad eller bedövad av olika saker. Och att en kristen också kan förlora sin vaksamhet. Annars skulle han aldrig behöva säga var nykter och vakna. Om det inte fanns någon risk att vi skulle mista vår nykterhet och vaksamhet. Vi kan mista vår vaksamhet och bli sömnaktiga eller sovande. Och på så sätt blir det ett lätt byte för onda makter och felaktigt inflytande, ja rent utav villoläror. Och sådant kan orsaka att vi inte längre lever liv till Guds ära. Det kan orsaka att vi blir mindre brukbara för andra människors frälsning. Och att vi blir mindre effektiva i tjänsten för andra. Och naturligtvis också att vi orsakar oss själva onödigt lidande. Det är mycket negativt som följer i spåren på bristande nykterhet och vaksamhet. Visserligen är lidandet, och då har vi läst om mycket i första Petrus brev som är skrivet till den lidande förföljda församlingen. Lidandet är något som Gud använder för att väcka, forma och luttra oss. Men genom nykterhet och vaksamhet så besparar vi oss själva och varandra onödigt lidande. Och det är det han talar om här. Berusning, var nyktra och vakna, säger han. Berusning kan vara orsakat av många olika saker. I Efesiebrevet 5 och 18 läser vi: berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Så där gäller berusningen alkohol och droger. Alkoholkulturen, dryckeskulturen är så korrupt, den är så djävulsk, så att den är värd att ta avstånd från helt och hållet. Och Frälsningsarmén har av respekt för de alkoholskadade och som en profetisk handling mot den sataniska alkoholkulturen tagit ett beslut om fullständig avhållsamhet, fullständig absolutism. Och det jag tror att det är den enda väckelserörelsen i landet som fortfarande har total nykterhet, total absolutism som ett krav för medlemskap. Nu har vi två typer av medlemskap, men då tänker jag alltså främst på frälsningssoldaten. Alla ska kunna lita på en frälsningssoldat. Ingen alkoholist eller nykter alkoholist ska behöva känna sig otrygg. Ja, det är fina saker. Det är bra. Och att många fler kristna tog avstånd från djävulen i flytande form. Men det är inte bara alkohol och droger som berusar. Vi kan också läsa om hur pengar berusar. Och kärleken till pengar är roten till allt ont. Pengar i sig är bra användbart, men kärlek till pengar är berusande. I Uppenbarelseboken 17 och 4 läser vi om det ogudaktiga världssystemet. Och det beskrivs här som en kvinna. Det står: kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. Och lite längre fram står att hon var berusad. Så vi har all anledning att vara vaksamma och nyktra så att vi inte låter oss berusas av girigheten. Och hungern efter pengar och ekonomiskt välstånd. Men inte bara droger, alkohol och pengar som berusar. Sexualitet och allt som har med sex och sensualitet kan också vara berusande. I Uppenbarelseboken samma kapitel så står det ytterligare om det här världssystemet. Att jordens kungar har horat med henne. Och jordens invånare är berusade av hennes otuktsvin. Så här är det uppenbarligen så att otukt, både andlig och naturligtvis sexuell, har en berusande effekt. Men inte bara det, utan makt kan också vara berusande. Makt berusar, det brukar man ju säga som ett talesätt till och med. Det står om världssystemet utan Gud här att kvinnan var berusad av den heligas blod. Av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt förundrad. Ogudaktiga system har i alla tider förföljt och dödat och gjort martyrer av de heliga. Det romersk-katolska systemet dödade hundratusentals människor. För att de inte ville underkasta sig systemet. Berusningen av makt kan få hemska konsekvenser. Men inte bara det, utan egoism kan berusa. Man kan vara helt berusad av självtillfredsställelse. I första Korinthierbrevet 11 och 20 så står det så här: men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. För när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ene är hungrig, den andra berusad. Så här ser vi alltså hur egoismen och ha-galenheten kan också sluta i berusning. Och sist men inte minst så har jag lyft fram här att bekymmer för det jordiska faktiskt kan vara berusande. Ja, märkligt nog. Lukas 21 och 34 så säger Jesus här: akta er för att tynga era hjärtan med festande rus och livets bekymmer. Så det är alltså festande rus och livets bekymmer kommer i samma uppräkning. Man kan bli bedövad av bekymmer. Och jag tror att det är Spurgeon, min store favoritpredikant, som har sagt så här att vår oro tömmer inte morgondagen på dess sorger. Den tömmer bara dagen idag på dess kraft. Det tycker jag var kloka ord. Oro, bekymmer kan berusa oss. Så uppmanar alltså Bibeln oss till nykterhet och vaksamhet. Halleluja! Tänk att vi får vara en nykter och vakande gemenskap och hjälpa varandra till nykterhet och vaksamhet. I första Petrus brev 4 och 7 läste vi faktiskt tidigare att var därför kloka och nyktra så att ni kan be. Där är bönen en medicin mot berusning och sömnaktighet. Var kloka och nyktra så att ni kan be. Bönen gör oss kloka och nyktra. Och när vi är kloka och nyktra kan vi också be. De två står i förhållande till varandra. Att söka Gud är också ett sätt att hålla sig nykter och vaksam. I psalm 119 kan vi läsa: jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Villas bort, alltså bli förvirrad, tappa vaksamheten. Så att söka Gud är en medicin mot att bli bortvillad eller förvillad. Ordet ger oss nykterhet. I psalm 119, vers 34 kan vi läsa: ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av hela mitt hjärta. Här är faktiskt det absolut starkaste medlet. Bönen och ordet. Att hålla fast vid Jesu undervisning, av Jesu lära. Att förvissa sig om att det jag tror på är Jesu och apostlarnas klara undervisning. Då håller jag mig vaken, då håller jag mig nykter. Och i samma psalm 119, alltså den är ju lång den där, i vers 133 så kan vi läsa: gör mina steg fasta genom ditt ord. Låt ingen ondska få makt över mig. Det är väl tydligt. Det sista receptet mot onykterhet och bristande vaksamhet har jag hämtat från första Thessalonikerbrevet 5 och 8. Där står det så här: men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Så lägg märke till att tro, hopp och kärlek håller oss nyktra och gör att vi kan vara vakande, alltså att vi tillhör dagen. Så det här är viktiga saker. Bön, söka Gud, hålla fast vid ordet, klä sig i tro, hopp och kärlek. Det klarar vi inte på egen hand. Vi behöver församlingen. Sedan så läser vi de här väldigt dramatiska orden: er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Det här är naturligtvis väldigt allvarliga ord. Matthew Henry, en av de största bibelkommentatorerna genom tiderna, han skriver här någonting. Han säger så här: vi lär oss här något om den onde. För det första genom hans karaktär och hans namn. Han är Diabolos. Det betyder motståndaren. Och han är ingen hederlig, så att säga, motståndare. Men en fiende som anklagar och processar mot Guds folk på deras svagaste punkt.
och syftar till att förgöra deras själar. Han kallas också lögnens fader och hans främsta vapen är lögnen. Så själva namnet djävulen lär oss någonting om vem han är. Han är alltså en slug fiende som använder lögn för att komma åt oss. Därför är det så viktigt att vi håller fast vid sanning. Och att vi låter Gud tala till oss om vem som är störst och vem som är högst. Hans namn kan också benämnas Satan. Och det betyder, diabolos betyder motståndaren. Och, eller, alltså det som översätts djävulen då. Men Satan, det betyder åklagaren. Och den titeln kommer egentligen från ett ord som betyder slå igenom eller att sticka. Och man skulle kunna se det som att han vill alltså slå in ondska i deras natur och sticka in gift i deras själar. Om han skulle kunna slå människor med bitterhet och klagan under de lidanden som fanns här för församlingen som Petrus skriver till, så skulle han kanske kunna dra dem till avfall och undergång. Han är åklagaren. Det finns ju ingenting som sticker så i själen. Och det finns ingenting som så lätt gör oss bittra som när vi blir falskt anklagade. När åklagaren har varit framme. Och det här är viktigt, mina vänner. Att vi aldrig ställer oss på åklagarens sida. Och sticker våra ord i våra älskade syskons själar. Genom anklagelser. Har vi någonting att anföra mot en syster eller bror, då gör vi det på ett hederligt och rent sätt och ställer frågor. Kan du hjälpa mig att förstå varför jag känner så här när du gör så? Varför känner jag så här när du säger så? Sådana resonemang, det är inte att anklaga. Sådana resonemang löser konflikter. Men här har vi Satan, djävulen, åklagaren som sticker in anklagelser och gör människor bittra. Och här stod det också att han var ett rytande lejon. Och det talar om att han är hungrig, hård, stark, grym. Och han är en hård och girig förföljare av själar. Vi kan också lära oss någonting om hans verksamhet här. Han går omkring, stod det. Och söker efter vem han ska sluka. Hela hans mål är att sluka och förgöra själar. Och för det här ändamålet är han outtröttlig och rastlös i sina vedervärdiga strävanden. Han går alltid dag och natt runt för att studera och söka vem man kan snärja till deras eviga undergång. Det där var ett utdrag ur Matthew Henrys kommentar över den här versen. Och naturligtvis med mina kommentarer också. Men slutsatsen är att djävulen är i allra högsta grad en andlig verklighet. Och med hjälp av de fallna änglarna och med hjälp av synden så kan han utföra sina syften. Jag skulle vilja säga så här. Det här att han är åklagaren, det är anledningen till att en kristen aldrig blir fri från Satans angrepp. Så länge han eller hon är delaktig i att anklaga sina syskon. Alltså rikta anklagelse eller misstro mot sina syskon. För då är den personen per definition delaktig i den sataniska verksamheten. Men så kommer svaret på allt detta mörka, allt detta onda. I vers 9. Stå honom emot, orubbliga i tron. Visst är det intressant att det är just tron som är vår segerkraft i striden mot Satan. Och det är naturligtvis en naturlig teologisk logik. För eftersom Satan betyder åklagare eller den som anklagar. Och tron gäller just motsatsen. Att vi är rättfärdiggjorda. Och det är just genom tron som vi är rättfärdiggjorda. Så här finns en ett direkt motsatsförhållande mellan tron som rättfärdiggör och åklagaren som vill hävda att vi inte är rättfärdiga. Men vi är rättfärdiggjorda på grund av Kristi rättfärdighet, given oss som en gåva. Därför står det, stå honom emot, orubbliga i tron. Tron på att Kristus är vår rättfärdighet. Det får alla anklagelserna att ge vika. Det får alla den ondes brinnande pilar att slockna. Trons sköld. Tron på rättfärdiggörelsen genom tron. Så läran om rättfärdiggörelsen eller förlåtelsen, som man kan ju säga också om man vill, genom tron, på grund av vad Jesus gjort för oss, är alltså den kraft som har makt att fälla alla anklagelser mot oss och tvinga djävulen till reträtt. Och det klassiska ordet som vi skulle kunna läsa här är Romarbrevet 31 och 34. Romarbrevet 8, 31-34. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Och alla vet att han har blivit uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Så håll fast vid artikeln om rättfärdiggörelsen. Håll fast vid tron på Kristi rättfärdighet. Då ska du kunna stå djävulen emot. Och du förstår, han kan inte anklaga dig för någonting. För du tillhör Kristus. Nu ska vi ta en liten paus. Och så ska vi ägna oss lite senare åt del 2.